Detta är FIMs närradio. FIM betyder Fred i Mellanöstern. En grupp som arbetar för en mer balanserad nyhetsförmedling från just Israel med omgivning. Vi sänder tisdagar 19-20 och repris söndag morgon mellan 8 och 9. Och det går hela tiden ut på 94,9 MHz. Mitt namn är Sven Reichman. Jag ska försöka ikväll att tala lite grann om Osloprocessen. Den fredsprocess som såg ut att lova så mycket och som till sist ändå slutade med ett totalt fiasko och med ett krig som varade i cirka 4 år. Vi förflyttar oss till USA, till presidenternas sommarnöje som heter Camp David. Och vi tittar in där den 26/7 år 2000, klockan 3 på morgonen. Då sa Yasser Arafat sitt sista nej. Det som Clinton, som då var USAs president, och Ehud Barak, som var premiärminister i Israel, hade bestämt att det måste bli slutpunkten för förhandlingarna i Camp David. De hade hållit på från 12 juli fram till 26 och hållit på och ritat kartor och talat om vilka kvarter i Jerusalem som skulle höra till vilken nation, och ändå inte kommit någon vart. Alla åkte hem och Barak sa redan innan han reste att det här kommer antagligen att sluta med krig igen. Och det gjorde det. Den 29 september bröt den så kallade andra intifadan ut. Som bestod i terrorverksamhet, bussprängningar etc. Clinton ville inte ge upp för det. Han fortsatte att förhandla själv med Arafat. Och de höll på fram till 2 januari 2001. Clinton skulle lämna presidentposten någon vecka senare. Och även då sa Arafat nej. I Israel fanns det en annan man som inte heller ville ge upp. Han heter Yossi Beilin. Han är väl känd för att vara ärkeduvan i den israeliska politiken. Han fortsatte att förhandla med PLOs folk. Och han sa den 28 januari 2001 att vi har aldrig varit så nära fred som nu. Samma dag uppträdde Arafat och Simon Peres på världsekonomins dag i Davos. Först hade Peres hållit ett tal och sedan så ställde sig Arafat upp och for ut i de mest våldsamma anklagelser mot Israel. De besköt palestinier med utarmat uran och jag vet inte allt vad han förklarade. Det var 90% arbetslöshet och det var bara Israels fel och sådär. Peres föredrog att ingenting säga. Men om inte fredsprocessen hade varit slut långt dessförinnan så var den i alla händelser slut nu. Det såg ju annars så lovande ut. 13 september 1993. Den här bilden som vi har sett många gånger i tv. Med Arafat som står där i sin egenhändigt designade uniform och Yitzhak Rabin. Och så står Bill Clinton bakom dem och plötsligt när de har blivit färdiga så sträcker Arafat fram handen och man ser hur rabbin ryggar till lite grann men skakar sedan handen och ser allmänt missmodig ut. Men det dröjde inte länge förrän komplikationerna infann sig. Terrorn växte i Israel. Det berodde bland annat på att PLO hade dittills under många år varit tvungna att vistas i Tunisien, i Tunis. Det är alltså ungefär 250 mil ifrån Israel. Så att när man nu började med stegvisa fredsförhandlingar så kunde Arafat återvända till Gaza och till Jeriko 1 juli 1994. Då han gjorde sitt bejublade, nästan kaotiska intåg i Gaza stad. Vi måste förflytta oss ännu mer bakåt för att förstå vad som hände. PLO bildades i Kairo 1964 och fick sin stadga färdig och klar i östra Jerusalem 1965. Det var ju alltså före sexdagarskriget. Och i stadgan så står det klart och tydligt att målet för PLO är att återerövra alla ockuperade områden, det vill säga alltså Israel innanför gröna linjen. Det är Israel som fanns före 67 års krig. Arafat var inte med då, utan han hade bildat en grupp som hette Fatah 1958. Och det hade han gjort tillsammans med två gamla vänner från universitetstiden i Kairo. Den ena hette Khalil el-Wazir och kallade sig Abu Jihad, det heliga krigets fader. Den andra hette Salah Khalaf och brukade kalla sig för Abu Iyad. Det vet jag däremot inte vad det betyder. Arafat var inte palestinier utan han var född i Kairo och han talade hela livet en arabiska med tydlig Kairo-dialekt. Men han vistades ett tag i Jerusalem som pojke sedan hans mor hade dött. Hans far hade gift om sig och det inte gick med styrmodern och Yasser Arafat. När nu PLO hade bildats så utmanade Arafat PLO på en tävlan om vem som kunde göra mest sabotage i Israel. Och den tävlan vann PLO, eller Fatah, förlåt. Och därmed så kom Arafat och Fatah att bli gunstlingar i Moskva. Arafat fick tidvis vistas i Moskva för utbildning i terrorverksamhet i ett läger öster om Moskva. Och senare så underhöll östblocket PLO med ganska stora mängder pengar och vapen och materiel som delvis förmedlades genom Rumänien. PLO började sin bana efter 67 års krig i Jordanien, alldeles i Jordandalen, öster om gränsen. Efter ett ganska taffligt utfört anfall från Israel så flyttade man sig upp i de jordanska bergen. Och där fick Arafat, han kom i fiendskap ska vi säga med kung Hussein av Jordanien. Arafat höll nämligen inte reda på sina soldater. Han lät dem göra vad de ville och det gjorde de. De tog för sig av den jordanska civilbefolkningen, de plockade dem på pengar, på hus, på materiel, de våldtog, de mördade. Och det blev totalt kaos i de områden som där Fatah och PLO vistades. Och till sist så förklarade Arafat i radio att han skulle avsätta kung Hussein, och då blev det regelrätt krig mellan de båda. Och det kriget började i september 1969. Det höll på i 7-8 månader, nej, 5-6 månader, ett halvår ungefär, och slutade med att PLO, då ungefär 15 000 man starkt, kördes ut ur Jordanien och tog säte och stämma i södra Libanon istället. Det var ett fruktansvärt krig. Båda parter sköt sina krigsfångar på stället. Och det berättas att en grupp på ett dussintal ungefär av PLOs folk valde att fly till Israel under kriget. De väntade sig naturligtvis inte något lyxhotell när de kom dit, men det var bättre att komma dit än att komma i händerna på Jordaniens soldater. När nu PLO hade kommit till Libanon så upprepades samma historia. Arafat ockuperade västra Beirut, huvudstaden, och landet söder om Beirut blev i princip ockuperat av PLO. Och samma sak hände. Man tog, man stal, man brände, man mördade, en avrättningsmetod som lär ha praktiserats. Det stod i att man tog offret och så tog man fyra bilar och så band man armar och ben till varsin bil och så ett skott i luften och så startade alla bilarna som sen gick runt i staden eller byn och släpade likdelar efter sig. Det här kunde naturligtvis inte hålla på hur länge som helst. Saken var bara den att i Libanon fanns det ingen reguljär armé på samma sätt som i Jordanien. Utan där fanns en massa mer eller mindre splittrade grupper. Det fanns kristna, det fanns shia-muslimer och sunni-muslimer och kristna av alla möjliga sorter. Och de hade ingen tradition av samarbete, utan alla beväpnade sig istället. Och 1975 bröt ut det så kallade inbördeskriget som blev delvis en följd av PLOs närvaro. Det höll på till fram emot 1990 då det långsamt ebbade ut. När nu PLO hade förlorat mark i Jordanien, blivit utkörda, så behövde man en ny strategi, en ny taktik för sin krigföring mot Israel. Och då beslöt man sig tillsammans med alla övriga palestinska grupper, PFLP och vad de hette allt. Man kommer nästan inte ihåg alla bokstavskombinationer. Men de kom tillsammans i Damaskus och bestämde sig för internationell terrorism. Och det betyder att 1971-72 så började flygplanskapningarna. Då växte det också fram i Europa och Japan terrorgrupper, Baader-Meinhof-grupper. Gruppen i Tyskland och Action Direkt i Frankrike och Röda brigaderna, vad de hette allt. Dessa grupper fick sin utbildning i terrorkrigföring i Libanon, i de läger som PLO hade upprättat där. Meningen med terrorn var att västvärlden skulle få upp ögonen för palestiniernas existens. Och det lyckades ju, det måste man säga. Men det var bara halva taktiken. Den andra halvan lyckades PLO hålla gömd. Den hade man lärt sig ifrån Rumäniens diktator Nicolae Ceausescu. Och den bestod i att Arafat och PLO förklarade att alla andra palestinska grupper var utbrytargrupper som var fientliga mot honom och hans ledarskap. Utan han lanserade sig nu som moderat palestinsk politiker med en önskan om fred. Just and comprehensive peace var uttrycket som upprepades gång på gång. Inte så mycket i början, men undan för undan allt oftare. Och det betydde att när det gjordes terrordåd någonstans så kunde Arafat två sina händer och förklara att han hade ingenting med det att göra. Han kunde fördöma terrordåden och utmåla sig själv som fredsduvan som förtvivlat kämpade emot. Han blev väl inte trodd från början precis, men rätt så snart i alla fall. Det dröjde ju inte så hemskt länge förrän han fick förtroendet att tala till FNs generalförsamling. 1974 i november hände det, och efter det fick PLO observatörsstatus i FN, vilket man annars inte beviljar grupper som inte har en egen stat att falla tillbaka på. Vi ska ta och göra en liten paus nu och lyssna på lite musik.
אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפץ הכל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי כבלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי קיבלת הכל לבדו עם לוק נורא והוא לא ילדה הוא והוא יהיה בן תפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחרצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי קיבלת הכל לבדו עם לוק נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה
Det här var en sång som heter Adon Olam, evighetens herre. Det är alltså en judisk religiös sång. Ljudkvaliteten var kanske inte den bästa, men den är överspelad från ett gammalt kassettband som vi köpte, min hustru och jag, i Jerusalem för många år sedan. Jag tycker att själva inspelningen är så fin. Arafat och PLO var kvar i Beirut och södra Libanon fram till sommaren 1982. I början av juni gick Israels armé in i södra Libanon och gick ända fram till Beirut. Man hade kommit överens med de kristna grupperna i Libanon som led väldigt svårt av palestiniernas framfart. Att man skulle göra en gemensam krigsinsats så att när Israels armé kom fram till Beirut så skulle de kristna grupperna gå in i västra Beirut och se till att palestinierna kom därifrån. Men när Israel kommer fram till Beirut så förklarar de kristna falangisterna att de vill inte göra det utan Bashir Gemayel som var deras ledare, han sa att han hade chans att bli president i Libanon och det skattade han högre än att bli av med PLO. Så att nu stod Israels armé där från början av juni till slutet av augusti. Och bedrev olika sorters krigföring med diverse bombardemang som kablades ut över världen till stor skada för Israels renommé förstås. Till sist gav Arafat upp och hans grupp PLO skingrades så att många arabstater lovade att ta grupper av PLO-folket till sig, även om det var mycket motvilligt. Arafat hade hållit ut i nästan 2 månader i förhoppningen om att någon arabstat skulle komma honom till hjälp, men han fick inte hjälp ifrån någon. Det var ingen som tyckte att de ville offra något för hans skull. Arafat själv med sitt ledargarnityr, de hamnade alltså i Tunis. Och där blev de nu ifrån 1982 och fram till 1994. Och under tiden i Tunis så genomgick PLO många sorters kris kan man säga. Man hade ju inte längre någon kontakt med Israel som skulle bekämpas. Men vad värre var, man hade inte kontakt med sitt eget folk heller. Utan under den här tiden så börjar man tala om the internals, de inre, vilket alltså var befolkningen på Västbanken och i Gaza. Medan ledargarnityret i Tunis kallades för the externals, de utomstående. Sedan hände så småningom detta att Saddam Hussein började kriga. Det hela hade börjat med att det blev revolution i Iran 1979. Och då körde man ut shahen som hade varit enväldig härskare. Och istället så kom Ayatollah Khomeini. Och det blev en religiös diktatur. Islam i Iran är av shia-typ, shia-islam. Irak, som ligger granne med Iran, styrdes av Saddam Hussein, som var sunni-muslim och som därtill styrde ett land där shia-muslimerna faktiskt är i majoritet. Och det dröjde naturligtvis inte länge förrän Saddam Hussein befarade att hans sunni-ledarskap skulle sättas i fråga. Så han bestämde sig för att det var lika bra att gå i krig direkt emot Ayatollah Khomeini. Och han trodde att det skulle bli en ganska lättköpt seger. Men de höll på i 8 år och krigade, och det ledde till att ungefär 1,5 miljon människor dog. Fronten böljade fram och tillbaka, men när kriget till sist var slut, i ren utmattning på båda sidor, så låg den ungefär på samma ställe där den hade legat från början. Saddam Hussein var tämligen desperat när kriget var över, för att det hade ju kostat fruktansvärt med pengar. Och han ville då naturligtvis köpa sig fri genom att sälja mer olja. Men det som då hände var att emiren av Kuwait, som ju ligger granne med Irak på andra sidan, emiren av Kuwait öppnade alla sina kranar och sålde olja för det vilda. Världsmarknadspriset sjönk så till en grad att Saddam Hussein inte fick en chans att skaffa sig de pengar han behövde. I augusti 1990 löste Saddam Hussein problemet genom att helt enkelt ockupera Kuwait, som inte hade någon egen armé att tala om. Ett ganska litet landområde med mycket olja. Och nu blev det ju fart på hela västvärlden, för nu var ju västvärldens oljeförsörjning i fara. USA började att förhandla med övriga arabstater. Saudiarabien, som ju i sin tur ligger granne med Kuwait, befarade ju att Saddam Hussein inte skulle nöja sig med Kuwait, utan att han skulle gå in i Saudiarabien också för att därmed behärska världsmarknaden på olja. Så att när USA hörde av sig och erbjöd beskydd, så tog kungen av Saudiarabien tacksamt emot detta. Till stor förtret för sådana ultra islamister som heter han nu, Al-Qaidas ledare, Osama bin Laden. Flera andra arabstater gick också med i samarbetet. Hafiz al-Assad i Syrien hade länge varit dödsfiende till Saddam Hussein rent personligt. Han gick gärna med. Hosni Mubarak i Egypten likaså. Och under ett halvårs tid ungefär så rullade förberedelserna upp till det första Gulfkriget som bröt ut i mitten av januari 1991 och höll på ungefär en månad framåt slutet av februari. Vad har nu detta med PLO att göra och med Israel? Jo, när de flesta arabledare vände ryggen åt Saddam Hussein så kastade sig Arafat i armarna på Saddam. Saddam hade nämligen lovat Arafat att det här kriget ska vi reda ut. Och sen ska vi, du och jag, ta Israel och befria Palestina, som det heter. Då ska vi göra slut på Israel, fördriva judarna. Och Arafat förstod inte att Saddam hade ingen möjlighet att genomföra den sortens löften när han nu fick en världsmakt emot sig och hade tömt sina krafter under 8 års förfärligt krig. Han hade visserligen 1 miljon man under vapen, men det var många som saknade krigserfarenhet och det var dålig utrustning naturligtvis. Detta märktes ju när Gulfkriget kom igång. Det gick ju mycket fortare och mycket lättare än vad USA hade räknat med. Man valde att inte gå in i Irak utan man valde att befria Kuwait. När emiren av Kuwait återvände så körde han ut alla palestinska gästarbetare i Kuwait. De uppgick till ungefär 300 000, alltså ungefär Göteborgs storlek. Och då gjorde Saudiarabien detsamma, de körde ut 150 000 palestinska gästarbetare, alltså var det nu i runda tal 450 000 palestinier som kördes ut. Vilket ska jämföras med de ungefär 750 000 palestinier som blev flyktingar efter Israels självständighetskrig 48. När nu Saddam hamnade i sitt katastrofala läge så blev det ju naturligtvis ännu mera katastrof för Arafat. Arabstaterna ställde in alla sina bidrag till PLO. Och samtidigt hade Sovjet gått i konkurs och fallit sönder och det fanns inga pengar att hämta där heller. Och nu hamnade alltså PLO i en svår ekonomisk situation. Då passade västmakterna på att försöka att få till stånd fredsförhandlingar, för man tänkte att nu är Arafat mör. Och de förhandlingarna kom igång i slutet på oktober 1991 i Madrid. Under våldsam pompa och ståt och med mycket folk och ännu mera reportrar och blixtar och kameror av alla slag. Så där kunde man ju inte hålla på och man gjorde det inte heller. Därför att de här förhandlingarna, de strandade nästan innan de hade börjat. Arafat fick nämligen inte vara med på de här förhandlingarna utan de som fick förhandla å palestiniernas vägnar var folk från Västbanken och östra Jerusalem. Det var Hanna Nashawi och Faisal Husseini, Nabil Shaat och Haidar Abdelshafi. Och de sammanstrålade nu med olika israeliska förhandlare på olika platser på jordklotet och diskuterade formalia. Om man skulle ha ett fyrkantigt eller ett runt bord och vem som såg i så fall. Om det var fyrkantigt, vem som skulle sitta vid ändan av bordet. Och med det höll man på i 1,5 år ungefär, tror jag. Fram till dess att det blev känt att en annan typ av förhandlingar hade inletts i Norge. Arafat ville inte lägga ner de här formella förhandlingarna därför att han hade helt enkelt inte råd med det. Hans politiska prestige var ju i stort sett slut. Men då, när spelet var nästan förlorat för Arafat, så trädde Simon Peres, Yitzhak Rabin och Yossi Beilin in på scenen som räddande änglar. Det hade börjat med att några israeler hade sammanträffat med folk från PLO i Norge. Det hela hade vuxit från dialog till samtal och så småningom till förhandlingar. Och Peres, som var utrikesminister, gladde sig åt detta och lyckades också få Rabin med på att man skulle utse en officiell delegation. Och det var ju förhandlingar som bedrivs i hemlighet. Men på våren 1993 så trädde man fram i ljuset. Därför att då började man närma sig ett slut på de här förhandlingarna. Och då hade man flyttat från Sarpsborg i Norge till Oslo. Och Oslo-överenskommelsen började sjösättas på allvar. Nu tar vi lite musik igen så vi får vila huvudet och vila öronen. När man talar om ett så sorgligt kapitel som den här fredsprocessen som aldrig gav någon fred utan bara gav ytterligare terror och svårigheter, så känns det orimligt att spela glad musik, utan det får bli en ganska dyster första sats ur en sinfonia av Antonio Corelli som levde på 1700-talet.
Thank you.
Nu skrevs alltså det här första Oslofördraget. Det skrevs under framför Vita huset i september 93. Och in i det sista hade det varit intensiva förhandlingar. Redan tidigt under förhandlingarna hade israelerna poängterat att om det skulle kunna bli någon fred med PLO så måste PLO ändra sin stadga. Den som hade formulerats redan före sexdagarskriget 67 och som talade om Israels totala eliminering och judarnas bortkörande. Den stadgan måste ändras, annars kan vi inte överhuvudtaget förhandla. Det hade rabbin slagit fast med hetta. Palestinierna slingrade sig och förklarade att den stadgan var inte aktuell och det var ingenting att bekymra sig för, den brydde de sig inte om och så vidare. Men motargumentet var givetvis att ja, men då kan ju ändra den då. Bara några dagar före sammanträffandet framför Vita huset så hade rabbin hotat med att om jag inte får något besked på det här så blir det ingenting av. Och då lägger vi ner alltihopa för gott. Då skrev Arafat ett brev till rabbin där han lovade att stadgan skulle ändras. Och skickade detta brev med Johan Jörgen Holst som var premiärminister i Norge då till rabbin. Och det fiffiga med det här, det var ju detta att för det första så gick det inte att säga om det här var ett brev från en privatperson till en annan eller om det var två statsmän emellan eller om det var två nationer emellan. Och för det andra var det så att det står tydligt i stadgan för PLO att det är bara PLC som det kallas, Palestinian Legislative Council, som kan ändra på stadgan. Och de hade inte varit tillfrågade. Det var Arafat som skrev. Och det var man inte sen att poängtera när väl hela fredsprocessen hade kommit igång och nya krav restes på att stadgan skulle ändras. Och då samlade man så småningom denna här lagstiftande myndigheten inom PLO. Men det tog en väldig tid. Folk hade annat att göra och de var bortrest och det gick inte att ordna med det och inte med detta och det fanns tusen undanflykter. Till sist så hade man samlat dem i alla fall och efteråt meddelades att de hade bestämt sig för att stadgan skulle ändras. Men man hade inte bestämt vad den skulle ändras till. Man hade inte ens bestämt hur den skulle ändras, vem som skulle göra det. Man hade bara bestämt att. Och det kan ju vara tanken att ja, det gör man när Israel har eliminerats. Då kan vi ändra på stadgan för då är Israel ändå slut. Under tiden som man nu höll på och förhandla det ena efter det andra, alltså det var ju en fråga om stegvis överlämnande av Västbankens och Gazas territorier, så växte terrorverksamheten i Israel. Och det tog sådana uttryck att bland de ultraortodoxa judarna så blev man allvarligt oroad. Många blev det för att Israel skulle förlora hela kakan. Och en ung kille som sade sig ha fått order från Gud, vilket jag ju tror att han missuppfattade. Men han åtog sig i alla fall att skjuta rabbin och det gjorde han i november 1994. Nej, 95. 4 november 95. Och efter det utlöstes en våg av sprängningar. Mellan perioden 25 i andra 96 till 4 i tredje så uppstod det 5 självmordsbombningar med sammanlagt 60 dödade och mängder av skadade. Och Peres, som hade sett sig som den givna kandidaten och haft försprång i alla opinionsundersökningar, han blev utröstad när det blev val i juni, och istället kom Likud och Netanyahu till makten. Och Netanyahu gjorde allt vad han kunde för att bromsa ner takten på förhandlingarna med Arafat. För han menade att Arafat måste genomföra det han har lovat. Vi kan inte gå vidare med överlämnande av mark och territorier nu när förrän man har gjort en ordentlig sanering av terrorverksamheten. Då gjorde Arafat som han brukade, han är ju död nu. Han startade ett krig, ett minikrig, 1996, 25 september. Det så kallade tunnelkriget. Det hade funnits sedan slutet av 1800-talet en tunnel som går ut med Västra murens fortsättning norrut. Och där har man länge kunnat gå in, gå ett långt stycke, vända och gå tillbaka ut igen och se på en rad arkeologiska fynd som finns i det här området. Men nu ville man öppna en dörr i slutet på den här tunneln, och då kom man ut på Via Dolorosa. Och det var alltså bara att öppna en dörr i en vägg. Men Arafat spred ryktet att nu hade israelerna gjort en tunnel som gjorde det möjligt för israelerna att spränga moskéerna på Tempelberget i luften. Och det behövde ju inte sägas mer förrän kriget var igång. Och det höll på i ett par dagar. Och det rapporterades över hela världen att Israel skulle spränga moskéerna, och tumskruvarna drogs åt på Netanyahu, och han var liksom tvungen att släppa till sig. 1999 förlorade han makten, hans koalition, hans regeringskoalition sprack, och därmed så utlystes nyval. Och då kom Ehud Barak till makten. Han tänkte så här, att de överenskommelser vi hittills har gjort med palestinierna har inte innehållit ordet fred. Det är bättre att vi gör färdigt förhandlingarna och får ett papper på att det är fred som gäller och inte vapenvila. Därför att då kan vi möta terror med större beslutsamhet. Och han gick in i en hektisk fas av förberedande förhandlingar med PLO. Och det slutade med att man samlades i Camp David, som jag berättade i programmets början. Under hela den här Oslo-tiden från 93 och fram till 2000 så hade USA varit starkt engagerat i förhandlingarna. Man hade en huvudförhandlare som hette Dennis Ross. Han åkte på heltid som en skottspole mellan olika arabiska huvudstäder och Jerusalem. Och bedrev förhandlingar och höll liksom hela förhandlingsmaskineriet igång. När det hela hade kapsejsat så gav han ut en bok, en tjock bok på 700 sidor ungefär, som hette The Missing Peace. Freden som fattades skulle det ju betyda om vi översätter ordagrant, men freden som aldrig blev av tror jag kanske en bättre översättning, eller freden som saknades, ja, jag vet. Han beskriver väldigt utförligt Arafats teknik när det gäller förhandlingar. Han ville överhuvudtaget inte ge någonting. Han skulle ha allt. Och om man satt uppe till klockan 3 på natten med honom, för han hade sådana dygnsvanor, och till sist lyckades få honom att ge något gengäld mot det som han hade blivit lovad, så blev det ändå så att när man träffade honom dagen därpå så hade han glömt av att han hade lovat något, utan han började genast att förhandla på nytt om mer som han skulle ha. Och så väldigt frågande ut och väldigt avvisande, och man påminde honom om att han hade lovat detta. Det hade han visst inte gjort. Och under denna tiden så reste ju Arafat runt mycket i arabländerna och i länder där det fanns muslimer överhuvudtaget. Han fick ju Nobels fredspris tillsammans med Peres och Rabin 94. Men när han reste runt och talade på arabiska till arabiska åhörare, så var det inte fred han talade om, och han förberedde inte sitt folk på fred, utan han hetsade till krig. Han talade om vilka jättar som palestinierna var och hur farliga de var, och får vi inte det vi ska ha så har vi visserligen ställt in bössan i skåpet, men vi kan ta ut den igen, och så vidare. Hotelser avsedda att uppfattas i Jerusalem. Och man försökte väl låtsas som man inte hade hört. Det är ett av de värsta exemplen i den här stilen. Inträffade 96 när Arafat kom till Stockholm. Han skulle ta emot någon sorts fredsutmärkelse av något slag, och så träffade han ett 40-tal arabiska diplomater på Grand Hotel i Stockholm. När dörrarna hade stängts och Arafat trodde att han kunde tala öppet, så talade han om att det var inte alls fred som gällde, utan det var istället så att man skulle bedriva psykologisk krigföring mot judarna, man skulle öka terrorverksamheten, man skulle på olika sätt göra livet så svårt för Israel att judarna skulle fly till USA. Så var man av med dem och så kunde man ta hela landet. Och Arafat utbad sig på olika sätt både politiskt och ekonomiskt stöd för denna kamp. Detta kom nu ut, åtminstone fragment av det här talet, och det sändes ut på en israelisk radiokanal som heter Arutz 7. Och det blev naturligtvis allmänt känt. Peres, som ju var ensam kvar, rabbin var död då, han låtsades som han ingenting hade hört och ingenting visste. För han trodde trots allt att det skulle gå att förhandla med Arafat. Det gick alltså inte. Och frågan är till sist, ville Arafat någonsin ha fred? Nej, jag tror inte det. Redan efter katastrofen i Jordanien så bestämde han sig för att agera som fredsduva men låta så kallade utbrytargrupper utföra terrorverksamheten. Och så var det också under Oslo-tiden 93-2000, så var det också i den andra intifadan som kom igång i slutet på september, 29 september 2000. Arafat ville inte ha fred. Han behöll stadgan. Stadgan står oförändrad kvar än idag. Arafat ville fortsätta sitt krig, och krig blev det också. Därmed är vi färdiga för ikväll. För idag. Mitt namn var Sven Reichman. Du kan höra närradio från Fred i Mellanöstern tisdagar 19-20 med repris söndagar 08-09 på 94,9 MHz. Tack för ikväll.